Det här är P1, Sveriges Radio. Spionanklagelser och påverkansoperationer.
Men vi måste alltid vara medvetna om det.
Krig i närområdet som väcker frågor om beredskapen på svenska mediebolag.
Om Sverige hamnar i krig, kommer vi då ha samma typ av risktänkande som vi har nu? Att vi står lite på läktaren, vi följer inte med ut.
Hur rustade är egentligen svenska medier i sin bevakning av hot mot rikets säkerhet? Idag i medierna en panel om säkerhets- och beredskapsfrågor i såväl bevakning som i egen upprustning.
Vi är ju inte riktigt vana som ansvarig utgivare att fundera kring så här. Kan jag ha ett fotografi på de här soldaterna? Är det rimligt att berätta att det finns leopardstridsvagnar i hamnen? Eller berättar jag då för en potentiell antagonist, en fiende, var de svenska förbanden finns?
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkomna till medierna den här nationaldagshelgen när Sverige är i en prunkande, syrendoftande försommartid. I stark kontrast mot spirande grönska här utanför så står ju den allt osäkrare värld vi lever i. Dagligen så kommer nya rapporter om påverkanskampanjer, spionmisstänkta personer i Sverige och krig som rasar i dramatisk takt på flera håll i världen. Under de senaste osäkra åren på planeten jorden så har många redaktioner satsat på en ökad bevakning av just säkerhets- och försvarsfrågor. Och vi ska tillsammans med en panel idag blicka inåt och utåt för att ta reda på hur rustad är Sveriges mediers säkerhets- och försvarsbevakning och hur står sig redaktionerna själva i ett eventuellt läge för kris eller krig. Välkomna hit, Karin Ekman, programchef och ansvarig utgivare på SVT Nyheter. Vi gör ett litet ljudtest, så jag frågar dig, favoritfärg?
Rosa.
Och så Thomas Mattsson, senior rådgivare på Bonnier News och vice ordförande för tidningsutgivarna. Vad har du för stjärntecken?
Våg.
Ja, ah, jag med. Mattias Karlsson, granskande reporter på Expressen med fokus på internationella samarbeten och säkerhet. Har du något favoritdjur?
Hästar.
Mm. Välkomna hit alla tre. Ja, de senaste åren så har ju mediebevakningen haft en stor tonvikt på försvars- och säkerhetsfrågor på olika sätt. Håller ni med om det?
Ja, men det har blivit vanligare till trasiga kablar på Östersjön och erfarenheter som de svenska mediebolagen inhämtar från kriget i Ukraina, kan vi ju räkna bank-ID som inte fungerar, betalsystem som ligger nere, bussar som ibland står stilla, en rad olika händelser som ibland kan vara helt odramatiskt, någon som har råkat gräva av en kabel när man bygger en väg, men som också kan vara cyberangrepp eller något annat, vilket gör att medierna måste rusta sig för mer oförutsedda händelser än tidigare kanske.
Absolut, och jag tänker att man hela tiden ska ha i bakhuvudet en deklaration som Putin gjorde i december 2021, där han lägger fram krav på en ny världsordning i princip, som ju vi ska underkasta oss Rysslands vilja. Och jag tycker att man behöver se mycket det som händer i ljuset av det. Sen är det inte alltid att det är en del av det, men man behöver ju ändå analysera det utifrån att det kan vara så. Mm.
Jag håller med. Jag tycker att ni båda sätter fingret på det som är en utmaning just nu. Att det är väldigt många enskilda händelser som ibland hänger ihop. Men att mediernas utmaning just nu är att sätta saker i ett sammanhang och ge förklaring. Det tycker jag kanske inte att vi alltid är jättebra på.
Det finns ju en inneboende motsättning mellan att nyhetsförmedlas snabbt. Om vi inom loppet av sig ett par dygn har okända drönare över alla Sveriges kärnkraftverk, så det är väldigt ovanligt, och det är klart att det är en stor nyhetssändelse. Ibland kanske det har en förklaring, eller det kanske visar sig att det inte är självklart att det var drönare på exakt varje ställe. Och då tycker vi att vi kanske vill återgå till en normalitet, att ja, lite larmjournalistik kan man tycka. Men sen möter vi rubriker om att ryska underrättelsetjänsten ville mörda vd:n för försvarsjätten Rheinmetall i Tyskland. Och det är otroligt allvarliga, så att säga, terrorgrepp mot demokratiska stater. Och det är klart att vi som representanter för media måste liksom ha en beredskap för att faktiskt ta till oss det här rätt otänkbara som vi kanske inte riktigt har trott på eller varit rädda för tidigare, men det är en hotbild.
När brister medierna i det här?
Jag är inne på det som Thomas beskriver som just balansen och utmaningen i att kunna avrapportera det som händer här och nu, men sen just förklara, sätta in det i ett sammanhang, gå djupare i skeenden som pågår över en lång tid. Och där har vi på SVT de senaste åren lagt väldigt mycket kraft och resurser på att utveckla nya typer av journalistiska metoder och kompetens. Vår verifieringsjournalistik blir bara viktigare och viktigare för oss, till exempel.
Ett annat sätt som man kan ju jobba, vi har ju på Expressen de senaste 3 åren jobbat mycket med internationella samarbeten där man, framförallt med journalister i Baltikum, i Östeuropa, där man liksom för in kompetens från massa olika områden och så försöker man titta på saker. Men problemet är att det har ju sån tidshorisont, en helt annan än nyhetsarbetet. Så om du säger att du startar igång ett projekt som tar reda på sanningen om de här kabelbrotten, då kanske du pratar 3 till 4 månader minst. Och sen kanske du ändå inte får fram någonting som faktiskt går att publicera eller som på något avgörande sätt förändrar bilden av det. Så det är väldigt, väldigt svårt att få fram riktiga fakta. Och det beror ju också på att motståndaren i det här fallet är ju kanske ett främmande makts underrättelsetjänst som har hela statens kapacitet att göra saker på ett dolt sätt, och det är det de är tränade för att göra. Vi ska ju inte kunna ta reda på vad det här är, om det nu är någonting, vilket ju är hela problemet. Så att jag tycker det är väldigt svårt.
Mattias, där sätter du ju fingret på en av utmaningarna. Nu helt plötsligt så ser vi ju att det dyker upp reportrar som har titeln säkerhetspolitisk reporter eller försvarsreporter eller så. Det finns poddar som sänds av Aftonbladet och Sveriges Radio och andra som behandlar den här typen av frågor. Men under snarast 2 decennier så har vi liksom avrustat den kompetensen. Och på samma sätt som mediebolagen lite snabbt fick, så att säga, återanställa och rekrytera medicinreporter under pandemin, så ser man ju nu att vi försöker stärka kompetensen kring säkerhet och försvarsfrågor. För under de här två decennierna av, så att säga, evig fred, då rapporterades det mycket om försvars- och krigsfrågor. Men de reportage som gjordes i Afghanistan, i Mali, i Irak, det var utrikeskorrespondenter som bevakade krigsområden som du, bland annat Mattias och andra, inte kanske här hemma primärt. Men den kompetensen bygger man ju lite upp nu igen. Men där har vi nog en brist fortfarande, tror jag.
Jag delar den bilden. Och det som du var inne på, Mattias, tidigare om internationella nätverk. Och jag nämnde ju vår verifieringsjournalistik tidigare. Så eftersom det är ett så komplext ämne och det är hotbilder som numera finns här, inte där borta, så är just samarbeten av olika slag jätteviktiga för oss och andra. När vi utvecklar vår försvars- och bevakning så är att koppla ihop våra riksnyheter med våra lokala redaktioner är helt avgörande. Som du nämnde, Thomas, att just utveckla nya uppdrag och en ny typ av reporter är jätteviktigt, men de kan inte verka ensamma, de måste samarbeta på nya sätt.
Om man tänker på början av 2000-talet, då åkte i alla fall kvällstidningarna ut på jobb varje dag. Alltså om du hade en 5 veckors eller 5 dagars pass så åkte du garanterat ut på jobb. Även som vikarie kunde du på en 3 månaders sommarvik få åka utomlands på och göra något jobb. Nu har vi ju personer som kanske har suttit på redaktionen i 1 år utan att ens åka ut på någonting. Och anta då att det blir ett skarpt läge och vi behöver skicka ut folk till att rapportera om ett hus som har bombats. Jag tror att man skulle behöva se igenom överhuvudtaget vad reportrarna har för skolning i att jobba på fältet.
Inte bara reportrar, Karin. Du är ju utgivare för Riksnyheter. Mm. Men ni har ju, precis som lokaltidningarna, lokala utgivare. Mm. Och det är klart att en del av de, så att säga, publiceringsövervägarna som man ska göra om man är på SVT Gotland eller om man är, säg, på Gotlands Allehanda eller Norrtälje Tidning eller Nynäshamnsposten, sådana hamnorter som man kan tänka sig kommer befästas i krissituation. vi är ju inte riktigt vana som ansvarig utgivare att fundera kring så här, kan jag ha ett fotografi på de här soldaterna, eller rimligt att berätta att det finns leopardstridsvagnar i hamnen, eller berätta då för en potentiell antagonist, en fiende, var de svenska förbanden finns. Alltså när vi pratar publicitetsskada, då är det ju helt andra frågeställningar. I de här frågorna finns det ju inget stöd i de så att säga medietiska reglerna, och de paragrafer som finns i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som ska gälla vid krig, de har ju ingen utgivare som är verksam idag någonsin ställs inför. Så vi får ha respekt för att det är lite ny materia.
Verkligen,
också.
Verkligen. Och där sätter du fingret på något som just nu hos oss är oerhört levande diskussion. Vi hade så sent som igår ett slags seminarium för utgivare på SVT som handlade om de här frågorna. För det är inte prövat tidigare. Vi behöver stöd, och också återigen, vi måste samarbeta.
Jag tror att här finns det också stora lärdomar att dra från Ukraina. Om man tittar på hur försvarsmakten och medierna där samverkar, då har du också de här problemen. Ja, men okej, vi tog en bild, du ser horisonten på den här i samband med den här lilla delen där. Då behöver man ju ha en öppen diskussion om, okej, kan vi publicera den här bilden? Eller vad kan vi göra för att kunna publicera, ta bort det där, gör så?
Jag tänker att vi ska stanna kvar lite i Ukraina just, för redaktionerna har ju under de här åren när det fullskaliga kriget har rasat lärt sig en hel del och haft en tät bevakning. Men hur gör man då egentligen för att hitta fördjupningar och inte bara avge lägesrapporter? Mattias, det kanske du kan börja svara på.
Nej, men alltså, där bygger ju väldigt mycket på att man får, tycker jag, tillgång till soldaterna. Man får komma ut i fält och prata med dem. Och det går ju, det är ganska okomplicerat egentligen. Men sen, jag tycker ett problem är också att få materialet att överhuvudtaget sticka ut. Vi publiceras otroligt mycket. Så att liksom, hur en ska läsaren se att det här är någonting annat än det vi publicerade varenda dag den senaste månaden innan vi och kom dit och gjorde något reportage? Liksom. Jag tycker generellt att det är svårt att nå fram. Sen märker man ju att intresset för till exempel civilas lidande är ju väldigt lågt bland läsarna. Om du gör ett reportage om civilbefolkningen, liksom i Pakrovsk till exempel, och hur de lider och så här. Det är väldigt få som orkar läsa. Alltså, så de, men om du har någonting om en soldat som berättar hur de gör för att skjuta mot ryssarna och hur de försvarar sig, så, då är intresset större. Så
det, det där är intressant. Jag skulle vilja säga att jag har en annan erfarenhet. Intresset är väldigt högt hos vår publik. Sen rapporterar vi på flera olika sätt. Alltså dels är vi på plats, det är det allra viktigaste. Men sen realtidsrapporterar vi ju i vår direktrapportering dygnet runt. Och det är fascinerande hur publiken inte har vikit av. Det är bland vår absolut mest besökta tjänst sedan flera år tillbaka.
Jag tycker det är intressant, om man tittar på de ukrainska medierna så kan man liksom lite generaliserande dela in rapporteringen i tre delar. Det finns en undersökande journalistik i ukrainska Pravda och ett antal andra redaktioner som faktiskt med viss regelbundenhet avslöjas av korruption och missförhållanden. Och vi hade för någon vecka sedan en armébefälhavare som avgick i protest mot sina chefer och var ganska öppen med sin kritik. Det är liksom en riktig journalistik. Sen finns den här journalistiken som vi såg kanske i söndags med drönarattacken mot de ryska flygfälten, där ett antal ukrainska medier kort efter anfallet händelsevis hade tillgång till filmer och satellitbilder, och det är liksom helt uppenbart att den ukrainska säkerhetstjänsten har liksom feedat de ukrainska medierna med den här informationen. Och den var ju intressant och den var helt relevant, men det var liksom, det var inte egen journalistik, utan det var ju läckor som var placerade inför förhandlingarna i Turkiet på måndagen. Och sen har man liksom den tredje journalistiken som jag tror är kanske svår att värja sig från i landet, men som man kan diskutera kring. Det är det här när man exponerar ryska och kanske nordkoreanska krigsfångar. Man sätter dem framför tv-kameran, man intervjuar dem, och det kan ju eventuellt vara krigsbrott. Och det kanske blir så i den så att säga, patriotismens yra så att säga. Men där får ju liksom journalistiken, tycker jag, väl förtjänt kritik ibland, för att där springer ju de lokala medierna och faktiskt regeringens ärenden på ett sätt som inte är positivt. Men det är en ganska pluralistisk mediebevakning i Ukraina, vilket ju inte är självklart i ett krig. Det tycker jag man måste ge dem.
Innan vi lämnar omvärlden så skulle jag också vilja ställa en fråga just om Gaza-rapporteringen. Det är ju en stor svårighet och utmaning att inga journalister kan vara på plats just där för att rapportera. Och många medier har ju jobbat runt det på andra sätt. Men många som kontaktar oss på medierna, särskilt nu de senaste veckorna, upplever det som att svenska medier har fått någon form av uppvaknande när det kommer till kriget i Gaza nu efter Israels utökade offensiv här under våren. Varför så mycket rapportering nu plötsligt?
Jag delar inte den bilden, inte för SVTs räkning. Alltså, vi har rapporterat sen krigsutbrottet och har inte ökat vår rapportering de senaste veckorna. Sen är det ju händelseutveckling som vi följer.
Jag håller inte heller med faktiskt. Jag tycker nog att det har varit en ganska omfattande bevakning. Men det som är lite intressant tycker jag är skillnaden i rapporteringen från Ukraina jämfört med den i Gaza. I Gaza ser vi varje dag civila, barn, vi ser liksom reportage där man, och det smäller ju så ofta, när man verkligen ser hur någon går på en gata och så boom, säger i bakgrunden, så rasar ett hus och så springer folk. Sådana bilder ser vi i princip aldrig från Ukraina.
Nej.
Från Ukraina, så Ukraina är ett krig där vi vet att det pågår och vi ser reportage och intervjuer med civila militärer. Vi ser inte striderna. Det tror jag gör att man inte riktigt tar till sig på samma sätt kriget i Ukraina som man kanske gör i Gaza.
Ja, men lite så är det ju. Men det beror ju också på att om man tänker hur frontlinjen ser ut. Precis i början då, i februari 2022, då fanns det ju lite så, den typen av bilder. När det är mer kaotiskt, det händer saker. Men så som fronten ser ut nu så har du ju liksom den här nollpunkten där ryska och ukrainska soldater möts, och det är de här striderna, fruktansvärda strider ute. För att följa med dit ut, det tror jag inte någon mediebolag någonsin skulle tillåta personalen att göra. Det är fullkomligt livsfarligt. Vi åkte fram en gång när de bytte av personer därifrån, och så åkte vi därifrån. Vi var där i 4 minuter kanske. Utan då hamnar man ju i den här zonen som är kanske 1 kilometer bakom. Och du träffar soldaterna som kommer tillbaka därifrån eller på väg dit. Men som situationen är nu så finns det liksom inte en plats där du kan liksom vara med och se striderna.
Men om man jämför med de här klassiska Vietnamkriget där man ser hur reportrar som är liksom uniformsklädda hoppar av en helikopter i djungeln och så skjuter de från alla håll. Det är klart att det inte förekommer längre. Men Mattias, tror du att, för det här är ju ett beslut som främst så att säga den ukrainska regeringen och militären har fattat, att man vill inte sprida bilder därifrån, för det skulle ju kunna gå att ha så att säga combat photographers. Det skulle ju kunna tillhandahålla den typen av bilder inifrån Bachmut eller andra.
Men det finns ju massor av.
Ja, men min poäng var att man inte ser dem i svenska medier.
Så vi gjorde ett stort inslag här bara för till årsdagen till exempel, där vi ju klippte ihop olika just såna här soldathjälmkamerafilmer från soldater och sånt. Det finns ju otroligt mycket blodigt filmmaterial från fronten. Det är ju ingen brist.
För egen del så skulle jag vilja säga att det är ungefär samma diskussion kring bilder och video inifrån Gaza som det är kopplat till kriget i Ukraina. Och jag delar verkligen din bild, Mattias, av att jag tar ställning till väldigt blodigt material många gånger, men det är inte alltid det går att publicera. Och vi har publicerat, vill jag också påpeka, den typen av dokumentärt ganska grafiskt material ifrån Ukraina.
Det beror ju också lite på vilken typ av händelse som vi har i den här, till exempel klusterbomben som landade på en busstation här i Zaporizjzja var det för några månader sedan. Det var otroligt blodiga bilder. Vi har ju till exempel bombningen av tågstationen i Kramatorsk för några år sedan. Så att liksom, det är väl också lite vilken typ av händelser som sker. Om det på natten landar en bomb i ett hus, huset rasar ihop och där under ligger en massa döda människor, vilken typ av bild ska man ta? Jo, men du har ju från Butcha till exempel när det fanns bilder.
Absolut, jag tror att ni har rätt, och det är klart att det finns enstaka exempel. Min känsla är att det kommer mer bildmaterial till den svenska publiken av det här slaget från Gaza.
Men Thomas,
Thomas, far du inte efter problemet som vi alla dras med, det vill säga att vi kommer inte in i Gaza. Vi har inte kontroll över vilka bilder vi får till oss. Men vi har en annan typ av kontroll vad gäller kriget i Ukraina.
Jag tror att jag far efter en sak till. Om det kan vara så att närhetsprincipen spelar in, att vi har en annan så att säga, association till människorna i Ukraina än vi kanske många svenska tittare och tidningsläsare har till dem i Gaza. Och det leder till frågan om vi skulle ha en konflikt i Baltikum eller på Gotland.
Jag förstår vad du far efter. Och jag prövar just den tesen på mig själv. Och jag kan ärligen säga att den inte riktigt håller.
Ja, nu ska vi vända blicken in mot Sverige och svenska redaktioners egna beredskap. Hur ser den egentligen ut om vi skulle hamna i ett läge av kris eller krig?
Det är ju intressant vad som skulle hända om svenska, om Sverige hamnar i krig och svenska män och kvinnor ute i fält och slåss för Sverige. Kommer vi då ha samma typ av risktänkande som vi har nu, att vi står lite på läktaren, vi följer inte med ut? Kommer läsarna verkligen acceptera att vi inte står vid de här människornas sida ute i fält? Det tror inte jag, utan jag tror att då måste man tänka om. Man måste ta mer risk, man måste vara mer närvarande.
Det blir ju en helt annan. Jag var ju i Ukraina för ett par veckor sedan och då besökte bland annat en lokaltidning. På en lokaltidning som vi var i Tjernihiv, där hade så att säga layoutchefen precis kommit tillbaka till jobbet utan båda armarna och utan ett öga. Då blir det ganska konkret när man tänker så här att ja visst, man kan stå på distans och man kan rapportera och det är jätteviktigt. Men så har du liksom egna medarbetare som stupar, som blir skadade eller som kommer tillbaka svårskadade. Då kommer det ju väldigt nära, tror jag, för dem.
Ja, och jag menar, ska du som läsare då acceptera att din tidning sitter i trygga Stockholm i en bunker och skriver på Telegram liksom? Nej, det kommer ju inte funka, utan då kommer ju kravet vara att vara ute i fält. Och då kommer man ju osökt i frågan, har vi personal för det som är tränade för det?
Nej. Har vi chefer,
och chefer
som är beredda att fatta de besluten? För nu är det så här, om man ska skicka någon, om man jämför med hur det var förr, då skickade man ju så här, du har varit i den här zonen förut, du får åka igen. Det fanns ju inga säkerhetsutbildningar. Man började kanske på 80-90-talet börja ha med sig hjälm och väst. Och så här, men det var ju liksom den säkerhetsåtgärd som fanns. Nu skickas ju ingen till de här konfliktzonerna från stora medier som inte har genomgått säkerhetsutbildningar och det samtal när man kommer hem och så. Men om det här sker i Sverige, då finns ju inte den möjligheten. Och då måste också cheferna på redaktionerna vara beredda att skicka ut medarbetarna och säga så här: ja, Mattias och Kari, nu händer någonting här i hamnen. Ni måste faktiskt åka dit. Ja, men jag är inte tränad för det. Nej, det är ingen som är här i Nynäshamn eller Norrtälje eller Gävle. Men ni måste faktiskt ta reda på vad som händer. Och det är vi inte heller vana vid.
Men samtidigt måste man ju redan nu, det är ju inte som att det är skrivet i sten att människorna inte behöver ha någon utbildning, utan man kan ju redan nu ta steg. Jag menar, tänka igenom bara. Vill du ha en kollega som inte vet hur han räddar livet på dig om en bomb trillar på redaktionen? Nej. Det tycker jag är ett grundkrav man kan ställa, att du kan grundläggande sjukvårdsutbildning, att du har någon slags förståelse för den här typen av situation.
Jag tror att den absolut viktigaste beredskapsåtgärden eller förberedelsen som en svensk journalist kan göra och som en mediechef kan kräva av sin personal, det är att alla har läst MSB:s broschyr. För om alla som jobbar på ett mediehus har säkerställt att man har i sin familj mat, vatten, mediciner och den typen av förberedelser, då är det betydligt enklare att gå till jobbet och göra ett bra jobb. För det har man ju märkt i Ukraina, att de första dygnen efter den fullskaliga invasionen, då hade medierna ändå viss erfarenhet och förberett sig. Men folk kom ändå inte till jobbet. För man meddelade så här: ja, jag vet att jag ska jobba, men jag måste först skjutsa mina barn till Polen. Så att det där...
Ja, men det här är ju, det blir ju väldigt konkret. Och public service har ju... Vi är en utpekad del av totalförsvaret, till skillnad ifrån kommersiella medier. Och allt det ni nu beskriver eller tänker högt kring, det är sånt som vi just nu jobbar med och försöker ta höjd för. Det är en del av vår kontinuitetsplanering som, även om inte jag kan gå in på detaljer i hur den ser ut, så handlar det ju om att förbereda min och andra redaktioner inom SVT för att kunna klara av att sända även om krisen eller kriget är ett faktum.
Det är ju mycket snack om det utökade beredskapsuppdraget för public service. Vad betyder det där egentligen för er rent konkret? Vad är det ni måste göra? Hur ser det där utökade beredskapsuppdraget ut för SVT?
Alltså, det är ju stort, det är omfattande, det är viktigt och detaljerna kan jag inte gå in på, men det handlar ju om att stärka vår förmåga både vad gäller cybersäkerhet, men det handlar om att ha journalistisk verksamhet igång som fungerar även om vi behöver omlokalisera, att oavsett vad som händer leverera nyheter till befolkningen.
Alltså, de kommersiella nyhetsmedierna, de är också en del av totalförsvaret i den meningen att de definieras som samhällsviktiga av MSB. Och det är otroligt viktigt att vi har många, så att säga, inte bara lokal-tv och lokalradio utan även lokaltidningar. Men det leder ju till frågeställningar som vi aldrig riktigt har ställts inför. Vad händer när den här redaktionen på orten har en chefredaktör som börjar fatta beslut som inte kanske är bra medieetiskt, som kanske inte är bra ur ett säkerhetsanseende, eller där man skriver på ledarplats att man kanske ändå måste lyssna in på Putins argument. Då har vi liksom former för hur man byter en utgivare, det är styrelsebeslut eller det är på delegation och så. Här är de inte alla riktigt, den här governance-modellerna som vi har idag, de är kanske inte helt förberedda för den här typen av frågeställningar. I Ukraina finns det ju exempel på att ryssarna snabbt ockuperade områden, journalisterna flydde som alla andra, ryssarna klev in på redaktionen och sa vad bra, finns det en tryckpress och en tidning, och så kom tidningen ut dagen efter, såg likadan ut, samma logotyp men med lite annat innehåll och en annan position i en del frågor. Hur förhåller man sig till det, så att säga? Så att det är klart att det måste vi också vara fundersamma kring.
Men där finns det ju förberedelser också som man kan göra som skulle vara användbara redan idag. Jag menar vid en kris till exempel, att man har satellitkommunikationer som fungerar i Sverige. Mobilnätet går ju ner när det är stora händelser mitt in i terrordåd eller så. Alla ringer samtidigt, det slocknar. Nu finns det ju bra, även om mask inte är att lita på, så finns det ju ändå bra utrustning. Det kommer ju fram nya alternativ också, att man tittar på och upphandlar det där redan nu, för att det är ju liksom att ledtiderna i att få fram saker är ju så långa liksom, att man ska, om man nu vill ha en förberedelse, så får man ju börja någon gång.
Och jag skulle vilja påstå att vi är där redan nu. Jag menar, vi och andra medier är regelbundet belastningsattackerade. Vi prövar våra system tyvärr nästan på veckobasis, och där är en erfarenhet vi har och som är otroligt viktig för oss, det är att hela tiden träna. Träna i vardagen, alltså i våra journalistiska verksamheter. Att inte beredskapsfrågorna och kontinuiteten ligger någon annanstans, utan det måste in i den redaktionella vardagen.
Ni alla lyfter problem med just att det är mycket deskjournalistik, den här kunskapen finns inte på golvet. Det är massa viktiga frågor som kanske lyfts i ledningsgrupper och sådär. Men hur ska den här kunskapen komma ner till de som faktiskt kommer att göra arbetet vid en händelse av kris eller krig, det vill säga reporterna på golvet?
Ja, men jag, återigen, det handlar om att ta in det i den redaktionella vardagen. Och där handlar det om att en viss nya journalistiska metoder som jag var inne på tidigare, hos oss verifieringsjournalistik, nya typer av samarbeten, det är en del av vår vardag idag. Så jag skulle nog vilja hävda att medvetenheten om beredskapsfrågor på redaktionen hos oss är god. Det är någonting vi gör i vår vardag.
Jag tror att den är ökande också. Generellt inom svenska medier, och det gäller även tidskrifter, tror jag. Men jag tror att en hel del av det här är ett ganska strukturerat arbete som ändå börjar liksom uppifrån och ner. Man måste liksom avsätta resurser, man måste utbilda. Det handlar om skalskydd, det handlar om informationssäkerhet, det handlar om redundans i system, det handlar om huruvida man ska krigsplacera, om man ska anmäla sina arbetsplatser eller tryckerier till styrel, alltså tillgång till elektricitet om den blir ransonerad. Det finns ett antal olika så här formella beslut som måste tas, och de måste tas på ledningsnivå, och i vissa fall måste besluten tas av myndigheter. Sen kommer man till själva redaktionerna, och då är det klart att då kan man ställa sig själv frågan, hur många chefer har flera simkort från olika operatörer? Om ni har en operatör som ni normalt använder, har cheferna simkort till någon annan operatör i plånboken? Och att man pratar om dem, att man, det här behöver inte vara så kostsamt, att man sitter i sånt här rum, man gör scenario nästan vid bordet, och hur gör vi, Mattias, om inte du får fatt i mig, hur gör du då, vet du var jag bor, och om jag ska in och jobba, hur får du fatt i mig liksom, ja just det, börjar man tänka, och då har man löst liksom några problem liksom. Så att det gäller att komma igång med det här tankesättet, tror jag.
Sannoliken.
Ja, men det tror jag också. Men det finns ju också ett inbyggt problem i hur redaktionerna är strukturerade nu, i alla fall på många dagstidningar. Det är ju att grunden förr i tiden i den liksom vardagliga logistiken av arbetet på fältet, det var ju fotograferna. De hade bilarna, de hade oftast teknik, kunde såg till att allting blev hemskickat, och reporterna har ibland inte ens körkort. Men nu har man ju knappt några fotografer. Expressen har ju inga fastanställda fotografer sedan många år. Aftonbladet har ju kvar några, men inte jättemånga. Alltså, så här, vem ska ens, vilken bil ska vi åka i om vi ska åka ut?
Hur laddar du din elbil?
Ja, nej, precis. Nej.
Ja, det här är ju ändå hypotetiska situationer som vi pratar om, tack och lov. Men det sker ju faktiskt en hel del spektakulära händelser här och nu i Sverige. Jag tänker på flera säkerhetshändelser som har varit aktuella. Till exempel de båda tidigare säkerhetsrådgivarna Landerholm och Thyberg, de här UD-diplomaterna som greps misstänkta för spioneri respektive grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Och så inte minst säkerhetsskandalen på Lantmäteriet som ju du, Mattias, avslöjade. Är det bara jag eller känns det inte lite som att vi är i en ny kalla kriget era i medierapporteringen?
Ja, men det är väl inte så konstigt. Jag menar, det är ju den heta frågan. Alltså alla säkerhetsfrågorna är ju viktiga, samhällsviktiga frågor. Och dels så riktar man ju ljuset på det, medvetet såklart, titta på sådana frågor. Men sen är det också att det vet ju även läsarna. Och läsarna hör av sig och tipsar om olika saker. Men sen är det ju, jag menar, Lantmäteriet är ju bra ett exempel på det. Att det pågår ju en enorm process ute i statliga förvaltningar, kommuner och sånt. Där man behöver ta hänsyn till helt nya omständigheter. Du har säkerhetsskyddslagen och frågeställningar som man inte ens har gjort, som i Lantmäteriets fall. Där man inser att du ska dra en kabel över en åker till en hemlig bunker på andra sidan. Men vi kan inte tala om för den som äger den här åkern att vi ska dra en hemlig kabel, för då är den ju inte hemlig längre. Hur gör vi nu? Alltså det finns ju väldigt många sådana problem som inte... Och det här finns ju överallt i hela samhället, liksom, att man ska helt plötsligt ska väldigt mycket vara hemligt.
Mm. Ja, men är det svårt att landa rätt när så mycket är hemligt?
Retorisk fråga, men ja. Och jag tycker som sagt att utmaningen är, det är ju inte att avrapportera eller bevaka, men det är just att ge ett större sammanhang. Och när vi har att göra med hemliga uppgifter så är det väldigt svårt. Så det kan vara, och vill jag hävda, det är relevant att rapportera vad som händer inom till exempel UD. Men när vi sen inte kommer vidare, då blir det knepigt, för där i väcks ju konspirationsteorier, vår publik får inte svar.
Jag tycker att staten och regeringen och överhuvudtaget myndigheterna måste lita mera på befolkningen, att vi kan ta till oss sanningen. Säg bara som det är, försök inte liksom svepa in det, krångla till det och dölj skiten, men säg bara som det är. Vi klarar av sanningen, liksom. Det är inga problem.
Men ibland kring vissa av de här händelserna som har varit aktuella den senaste tiden så är det ju faktiskt diametralt olika bilder som är ute i medier, och alla hänvisar till sina respektive hemliga källor. Har medier bringat klarhet eller snarare skapat förvirring när det kommer till bevakning av spionanklagelser och säkerhetsrisker?
Det där är ju en relevant fråga, men vad är svaret? Skulle någon av oss säga så här, nej, vi borde inte rapporterat. Det blir ju, det fungerar inte. Som publicist vill jag nog ändå säga att så här, nej, vi har inte bidragit till förvirring. Men jag förstår att det är det du far efter.
Nej, men jag menar, världen är förvirrande. Vi rapporterar om världen, alltså är det förvirrande. Alltså, och i den mån vi kan så försöker vi ju förklara och lägga fram. Men jag menar, vad skulle vara alternativet vara då? TV4 har uppgifter. Exakt. Och ett läckt mejl där de ser att den här personen är med i den här gruppen. Ska de inte rapportera? Det är klart de ska. Alltså får man väl reda ut allt eftersom.
Jag tror att i grunden är det positivt att det finns liksom en pluralism på mediemarknaden här. Att det finns olika uppgifter och medier som i någon mening konkurrerar med varandra. Sen är det klart att det ligger i sakens natur att när det är så här förundersökningssekretess eller till och med försvarssekretess, att då kommer inte all information vara tillgänglig. Många gånger får vi långt, långt senare, kanske decennier senare, en klarare bild när dokument avhemligas, när folk skriver sina memoarer, när folk kanske ställs inför rätta ibland efter krig och så. Så vi är inte där än. Så jag tror att man måste ha respekt som mediekonsument för att jag kan inte få veta allt.
Nej, men samtidigt så tycker jag att Sverige skulle ju kunna vara bättre på att vara öppna. Men att ta till exempel ut förundersökning kring Nord Stream-sprängningen. Där man istället för att lägga ner den så att den går att begära ut, låter den bara ligga i någon slags halvdvala. Och sen kommer all information i princip från Tyskland. Vi var ju med i ett samarbetsprojekt med tyska partners och fick fram massa uppgifter. Men som i Sverige liksom, säger man absolut ingenting. Trots att vi vet att båten varifrån sprängningen utfördes besökte Sverige.
Mm. Men ett begrepp som förekommer väldigt ofta nu är ju påverkansoperation. Regeringsföreträdare och åklagare har anklagat medier för att bli en del i en påverkansoperation i sin rapportering. Bland annat om Tobias Thyberg, Joakim Edin och den här gripna kurdledaren i Gävle. Hur ska man tänka kring risken att medier blir en del i en påverkansoperation?
Vi måste alltid vara medveten om det. Och där är egentligen de journalistiska grundprinciperna det som är allra viktigast. Och sen också i viss mån nya typer av journalistiska metoder. Att hela tiden så här, vad har vi för källor, vad är våra egna uppgifter, vad kan vi verifiera, vad kan vi inte verifiera?
Jag tror också att här får man vara lite försiktig i debatten, för att vad som är en påverkansoperation, det är lite vagt begrepp. Och ibland kan ju en person som för ett resonemang, man ifrågasätter, man vänder argument för och emot, och då kan motargumentet från en kritiker vara, nu för du fram ett ryskt narrativ. Och så kan det ju vara, men det måste också vara så att vi måste kunna ha en fri debatt. Man måste kunna få anföra sakargument som, även om de ibland liknar de som förs fram från Kreml, så kanske de ändå är relevanta i debatten. Så att vi får inte heller liksom så att säga, cancellera röster i debatten bara för att de är avvikande.
Håller jag verkligen med om.
Och ett annat problem är ju att en lyckad påverkansoperation innehåller ju uppgifter som vi ändå måste publicera. Alltså som är sanna och relevanta och som vi måste ta i tag i, även om vi vet att det här är en rysk påverkansoperation.
Ja, jag tycker Thomas hade ju ett bra färskt exempel ifrån Ukrainas attack på Ryssland, där det är helt uppenbart att säkerhetstjänsten planterade videomaterial som undertecknad valde att publicera därför att det var relevant, bedömde jag.
Ja, nej, men det var så självklart.
Så jag plus på din tes här.
Ja, det jag menar, och som vi tar de här bilderna på nya säkerhetsrådgivaren. Ja, det är ju säkert högst troligt att det var en påverkansoperation på något sätt. Man ska ändå tänka sig att de ska ha först hittat bilderna. De ska ha kunnat förutse att det är han som utses, och de ska hitta rätt personer och skicka de här till, och allt inom loppet av 25 minuter eller vad pratar vi
om,
inom
en halvtimme.
Jag tycker det är ganska effektivt. Men så det är klart att det är så. Men det är ju fortfarande relevant att rapportera om. Och jag menar, som Dagens Nyheter ställer frågor om de här bilderna, och även Aftonbladet gjorde det, och sen avgår han. Ja, vad fan ska man göra? Det är klart man publicerar.
Med de sista orden från Expressens granskande reporter Mattias Karlsson så får vi runda av dagens panelsamtal här. Tack ska du ha. Tack också till Karin Ekman, programchef och ansvarig utgivare på SVT Nyheter. Och tack till Thomas Mattsson, seniorrådgivare på Bonnier News och vice ordförande för tidningsutgivarna. Tack för att ni kom hit till mediernas väldigt varma lilla studio här på Mariaberget i Stockholm.
Tack.
Tack.
Tackar.
Programmet ljudmixades av Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig nationaldagshelg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.